Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det jag saknat är adrenalinet. Just det här liksom man känner match då, att man börjar pumpa adrenalinet. Man känner sig stor och stark och nu ska man ut och prestera. Det saknade jag. Jag har inte hittat något substitut till det efter. Så att det är väl kanske det allra roligaste.
Nyförvärv som Erkan Sengin och Nikola Djurdjic så lyfter Simons expert Alexander Axén fram nya assisterande tränaren Joakim Björklund som Bayerns bästa värvning inför säsongen. Efter 6 segrar på de 7 inledande matcherna och ett spel laget inte var i närheten av under fjolårssäsongen så verkar det som om Axén var något på spåren. Med både EM och VM-brons, 3 SM-guld och titlar i både Spanien och Skottland är Joakim Björklund en av Sveriges mest meriterade spelare. Men som tränare är han fortfarande relativt färsk.
Ålder?
47.
Bor?
I Stockholm, på Söder.
Familj?
Ja, stor. Fru och 4 barn.
Utbildning?
Väldigt lite.
Lön?
Det är oväsentligt.
Bil?
Är kvar i Spanien.
Hobby?
Litteratur.
Språk?
Svenska, engelska, italienska, spanska och ganska hyfsad tyska.
Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Ja, du vet 17 om det inte börjar bli Messi nu.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Onekligen så är det lätt att hamna på VM 94. Man fick vara med i bronslaget där, så att det är väl kanske liksom, om man ser till helheten, det största. Men sen är jag också förmånen att få med och slå Real Madrid i en semifinal i Copa del Rey med 6-0 på hemmaplan, och det är också ganska svårslaget.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Ja, det är väl VM 94 då. Brons.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är ditt och varför?
Enda favoritlaget jag som jag liksom inte har någon koppling till, som jag inte spelat i och som har varit det alltid, det är Juventus.
Och varför?
Alltid bästa försvaret. Och vinner. Alltid.
Vad hörde du mest på plan för att få dig ur balans?
Om jag hörde på plan? Nej, jag var ganska balanserad på plan. Jag kan inte komma ihåg något sånt där. Det var snarare så att även om man var på bortaplan och var mycket folk, så var det bara inspirerande. Det tråkigaste var att spela inför tomma läktare.
Vem är den bästa du spelat emot respektive med?
Emot? Det är en diger lista. Men jag säger nog Zidane. Med, det är också många bra fotbollsspelare, alltså allt från Jonas Tern som var en fantastisk spelare som jag spelade mycket med i landslaget, till Paul Gascoigne, Mendieta etc. Men ja, får man göra en halvgardering. Patrik Andersson och Brian Laudrup.
Vad tränar du mest på i din karriär för att förbättra någon egenskap?
Nej, jag såg alltid till att vara 100% i fysisk toppform. Så det var mest det faktiskt.
Har du något snyggt mål? Det blev bara ett eller någon tackling eller något liknande som du plockar fram på YouTube för att njuta lite?
Nej, jag är inte så mycket för att leva liksom på gamla minnen. Det finns någonstans i huvudet, men fanns YouTube då kan man leta reda på det. I så fall ska jag titta på mitt mål, för det blev ju bara ett i alla fall.
Det kan säkert finnas där. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Nej, men jag var ganska intresserad av skolan. Alltså fram till gymnasienivå i alla fall. Jag gillar historia, jag har alltid gillat språk också. Men historia var väl det mitt ämne som jag har fortsatt att liksom läsa av enbart njutning också.
Vilket uttryck använder du för mycket?
Ja, det är väl typ liksom eller något sånt här, misstänker jag.
Vilken var din tuffaste kris?
Nej, jag har inte haft några kriser. Nej.
Vad gör dig rädd?
Nej, det är väl om det skulle hända familjen någonting. Alltså de närmaste. Men det är peppar peppar. Inte för att jag är vidskeplig, men det har du inte gjort. Men det skulle vara något sånt.
Vilket köp ångrar du?
Vilket gör alla bilköp. Men det gör väl alla. Nej, inget annat.
Vilken talang skulle du vilja ha?
Ja, en författartalang hade varit kul. Ja, men det kanske man har. Jag har aldrig provat, men det är någonting jag skulle vara villig att testa i alla fall och se om det finns det.
När vi träffas här så skojade jag lite i hissen på väg upp att det är Björklund-effekten som lyfter Hammarby. Det är naturligtvis mer komplext än så. Men vad känner du när ni nu toppar Allsvenskan?
Jag känner att vi har fått en oerhört fin start på säsongen. Sen är vi medvetna om att det är bara en start. Men vi har gjort mycket rätt än så länge. Tagit stora kliv. Men nu kommer ju den tuffaste utmaningen. Den kvarstår. Det är liksom behålla den här nivån och fortsätta utvecklas. Men om vi ser på de här första 7 matcherna i Allsvenskan så absolut, över all förväntan.
Om man har följt dig så du spelar ju Stanna kvar i Spanien, jobbade ju en hel del för oss, Kanal Plus, Simon med La Liga. Och sen, vad har du för meriter som tränare eller erfarenhet som tränare nu när du har klivit in som assisterande i Hammarby?
Ja, meriter är de här första 7 matcherna i Allsvenskan. Nej, jag jobbade några år med ungdomsfotboll i Valencia, alltså klubben Valencia. Och det var oerhört kul, det är duktiga spelare, det är en fantastisk organisation. Men där pratar vi om 2-3 år, så att man skaffar sig inga meriter med ungdomsfotboll. Så att meriter tränarmässigt, förutom att ha gått Svenska fotbollsförbundets UEFA liksom A- och B-kurser, det är tunnsått med.
Vilken nivå för de som inte kan det här med kurser och liknande? För det är ju ofta lite, ibland en del äldre spelare tycker det är dumt med utbildning, en del tycker det är bra. Hur långt har du kommit? För du är inte fullt utbildad.
Det finns en kvar, det finns pro. Det finns pro och det måste man ha för att vara första tränare i Allsvenskan. Sen skiljer lite från land till land i Spanien som utbildar oerhört mycket tränare så krävs den utbildningen på ganska låg nivå också. Men det är den som finns kvar att ta och finns en ambition, men samtidigt så jag känner att jag har ingen brådska att ta det steget nu. Jag trivs alldeles utmärkt i den roll jag har.
Om man ser att tränarutbildning, förbund och liknande, vi gärna ser det. Vad har det betytt för dig eller har du klarat det utan det?
Nej, jag tycker det var jättebra. Man är ju alltid, eller man, många är ju lite, om man har spelat fotboll på hög nivå under lång tid så kanske man är lite skeptisk mot de här kurserna. Men jag gick BA-kursen på kort tid och lärde mig oerhört mycket som man inte har reflekterat. Så mycket att vinna när man har spelat. När man har spelat det är ju ganska enkelt. Det är bara att göra. Som tränaren säger så är man något sån här på rätt väg. Liksom. Men nu är det man själv som har ansvaret. Och just planering och utförande av träningar. Alltifrån det man vill ha ut på match. Det tycker jag var liksom en väckarklocka. Men det var en bra utbildning. Bra nivå på den svenska tränarutbildningen.
Du har ju varit i många klubbar och även spelat landslag. Så vilka tränarförebilder har du?
Ja, jag har haft förmånen av många bra tränare. Men de som, liksom, som har gjort mest intryck på mig är väl kanske Tommy Svensson i svenska landslaget. Och Claudio Ranieri som jag hade förmånen att ha i Valencia. Och givetvis väldigt fotbollskunniga, men även liksom det här lite sociala. Man var intresserad av människorna, inte bara fotbollsspelarna. Jag tror att kan man visa det intresset, att man bryr sig om spelarna, inte bara under de 90 minuter i match, så tror jag man har mycket vunnit.
Ja, min följdfråga var lite, vad är det som, för jag antar att du har haft dåliga tränare också. Vad är det som skiljer en bra från en dålig tränare?
Nej, men det kan ofta vara alla tränare jag har haft är ju liksom fotbollskunniga. Det har man ju haft väldigt få som har tyckt att herregud, vad står han och snackar om? Han har inte koll. Det är inte det, det är mer sättet att ta människor på. Och det finns ju, där gillar man ju olika ledarstilar. Det beror på hur man är själv, men jag har alltid tyckt att de som liksom visar intresse, medmänsklighet, som bryr sig om, de kommer längst. De får lite extra ut av spelarna. Det tror jag. Det därav försöker man försöker ju liksom vara som de bästa man har haft. Sen om man lyckas, det är en annan sak. Men jag tror att det är viktigt. Den del liksom att se spelare och vara intresserad av dem. Kunna kommunicera med dem, inte bara under dem. 90 minuter de ska prestera på plan.
Vilka exempel har du på dåligt ledarskap som du upplevt?
Jag ska inte säga dåligt ledarskap så, men Hector Cooper var väl med som jag hade i Valencia också, som nådde jättestora framgångar och var en duktig tränare, men det var mer liksom åt det diktatoriska hållet, om man får säga så. Jag säger inte att det är rätt eller fel, men det är inte en av de tränare jag gillat bäst i alla fall.
Om man ser till att du har en lång framgångsrik karriär som spelare och sen även fall du var inne och expert kommenterade och tränade lite ungdomar, hur mycket har du saknat fotbollen?
Fotbollen har jag alltid jobbat med på något sätt, va? Men det är skillnad att sitta och kommentera en match som i och för sig var jättekul än att återigen liksom vara inblandad om att vinna matcherna. Det jag har saknat är adrenalinet. Och det absolut, man är förberedd sig, man sitter lite på spänn när man ska kommentera en match, men det går inte att jämföra med liksom vad som krävs när man ska ut och vinna en match i Allsvenskan. Det var väl det jag saknade efter man la av som fotbollsspelare också. Det var inte att gå och träna, det var inte att snacka med spelare, kamraterna, för man var kompisar utanför fotbollen också. Men just det här liksom, man känner match då, att man börjar pumpa adrenalinet, man känner sig stor och stark och nu ska man ut och prestera. Det saknade jag. Jag har inte hittat något substitut till det efter. Så att det är väl kanske det allra roligaste. Det och att man får jobba med människor som vill uppnå samma sak. Det är det jag har saknat mest.
Hur svårt var det att hantera en tillvaro utan den adrenalinet? Man har ändå levt med det liksom en till två gånger i veckan.
Nej, det var inte svårt att hantera. Inte på det sättet. Jag kände att jag behövde börja hoppa fallskärm och bestiga berg och sånt där. Men det gjorde ju att det kanske saknades en extra krydda i livet då.
Ja, men man
istället får det jämnbra liksom, ligga på en bra nivå. Det har jag haft. Absolut. Ja. Jag har inga klagomål på mitt liv efter jag la av med fotbollen. Men nu helt plötsligt kan man fortfarande ligga här men sen få de här topparna. Och det, jag tycker det är en härlig känsla.
Jag vet att det skrevs en del förra sommaren när en av dina söner tränade lite med Blåvitt och du uttryckte ett intresse av att bli tränare och jobba här i Sverige. Hur mycket intresse har det varit från svenskt håll?
Nej, men alltså det här kom ganska fort. Jag vet inte om folk ens i Sverige var medvetna om att A, att man har gått tränarkurserna och B, att man var aktiv som tränare. Det var ju ingenting jag liksom skickade in jobbsökarannonser till alla
svenska
klubbar.
Du hade ingen agent som jobbade?
Nej, absolut inte. Sen har man ju fortfarande ett stort kontaktnät inom fotbollen. De jag spelar med, de sitter ju på andra roller i klubbarna också. Det var väl det som bland annat ledde till det här jobbet i Bayern.
För du har även jobbat som scout åt Valencia? Då.
Det har jag också. Det är också. Så att, som jag säger, jag har jobbat länge med fotbollen, men det är ett tag sedan det var i Sverige.
Hur resonerade du när Jesper Jansson ringde och frågade om du ville komma och bli assisterande i Hammarby? För det är ju ingen klubb man kopplar ihop dig med natur.
Nej, det är det inte. Men jag kände att jag behövde väldigt liten betänketid. För det var en möjlighet. Dels var projektet Hammarby som presenterades genom Jesper i första hand, men även styrelsen, Henrik etc. Det lät oerhört intressant. Jag träffade Stefan Billborn i samma vända och vi känner väl bägge två att det är någonting som kan funka, så att betänketiden från min sida var nog betydligt kortare än vad det var från Bayerns, om vi säger så.
Om man ser till projektet då, som man ofta använder idag när man pratar om fotbollsklubbar, vad är det de sålde in till dig? Vad var det du såg liksom i?
Nej, men det är en klubb som har tagit sig till en väldigt hög nivå på allt utom det sportsliga, kan man väl säga, utan att vara oförskämd mot de som har verkat innan. Men alla de andra liksom grundstenarna, de finns där. Det är en bra ekonomi, det är en fantastisk publik. Det finns även ett mål som liksom inte är orealistiskt, att fortsätta växa ekonomiskt. Som man förklarade på ett bra sätt, som gjorde att man tror på det också. Och det är kopplat med vad som presenteras som vision sportsligt. Och där får man vara med själv och påverka. Det låter hållbart. Det låter hållbart, det låter spännande. Nu är det upp till oss liksom inom den sportsliga delen och se till så att klubben kan fortsätta växa. Och ska man göra det, så kommer det krävas framgångar på plan.
Ändå modigt beslut. Jag menar, du har ju bott kvar i Spanien och du flyttar hit på ett rätt kort kontrakt. Du har väl kontakt året ut lite ni inte har förlängt under de här
dagarna. Nej, det har vi inte. Så det är ingen som har fått hybris än här i klubben. Nej, modigt och modigt. Vi har ju kvar vårt liv i Spanien om det skulle behövas. Så att det handlar inte om det. Det känns ju som en otroligt inspirerande och kul utmaning. Och, jag menar, testar man inte så kan man ju aldrig lyckas.
Vad är målet för dig liksom personligen när du kliver in i den här rollen i Hammarby?
Nej, målet är att se till så att laget blir bättre. Det är det enda. Sen hur mycket liksom man själv får stå i strålkastarljuset där, det är oväsentligt. Men så länge vi fortsätter att göra det bra sportsligt, fortsätter vinna matcher, då till slut ger det andra sig själv. Så att det är liksom det, komma hem, jobba hårt. Jobba med rätt saker. Se till att Hammarby går från att vara mittenlag till ett lag som på sikt kan vara med och konkurrera mot de allra bästa. Och där finns det inga genvägar. Det är hårt jobb.
Ser du dig själv som en framtida huvudtränare? Inte för Hammarby, utan jag tänker mer liksom karriärmässigt.
Helt ärligt, inte tänkt i de banorna än. Tycker att man har liksom tillräckligt att koncentrera sig på som assisterande än så länge. Så att vi kan ta den här diskussionen om 5 år, så får vi se vad man säger där. Men just nu väldigt nöjd med den roll jag har i laget, i klubben. Och tänker inte så mycket vidare på just det, utan se till liksom att fortsätta utveckla vårat spel.
Om man pratar med folk, både Henrik Kindlund, vdn och även Jesper Jansson, så vill man ju få in en vinnarkultur i Hammarby. Kan man inympa en vinnarkultur? För jag menar, man har inte vunnit jättemycket. Det är ett SM-guld 2001, funnits länge, men liksom haft svårt att vinna. Kan man liksom trycka in det? Du har ju vunnit rätt mycket i din karriär.
Det är klart man kan. Annars hade vi kunnat lägga ner om man inte trodde att vi kan inympa det. Liksom då.
Hur gör man det?
Man jobbar hårdare. Alltså vinnarkultur och vinnarmentalitet, det är ju tyvärr inte så enkelt att vi åker upp och säger innan varje träning och varje match att idag ska jag vinna. Det handlar inte om det, men det handlar om att sätta ramar hur det får se ut på träning till att börja med. Man ska ge 100%, gör alla det, alla träningar, alla moment. Då kommer vi bli bättre. Då till slut kommer vi bli vinnare också. samma under match. Det är lätt att stå och snacka om innan att ja, nu är det bara vinst som gäller för oss idag. Så står det 1-1 med en kvart kvar. Man byter ut två anfallare och slänger in två mittbackar. Ger man rätt signaler till spelaren då? Då kanske man ger signaler att man är nöjd med ett oavgjort resultat. Utan det är liksom våga ta de extra meterna på träningsplan, på matchplan när vi spelar och framförallt som tränare då. Våga visa att du står för det här. Har vi sagt att vi ska vinna det här då får vi stå för det i våran matchplan och med matchen under matcherna också med byten och allting etc.
Du tillhör ju det som man lugnt kan säga ett av de bästa klubblagen i svensk historia när Blåvitt på tidigt 90-tal dominerade. Du kom dit 93 och ni vann antal SM-guld och vann ju den här Champions League-gruppen före Bayern München eller före Barcelona, Manchester United, Galatasaray innan ni spelade mot Bayern München. Vad fanns på kamratgården där som gjorde att man var vinnare?
Men där fanns ju en vinnarkultur innan. Men alltså det, vad är en vinnarkultur då? Förutom att du kan, det var lite lättare på den tiden att värva ihop bra spelare redan från början. Det var innan Bosman där också. Så att vi i Blåvitt, vi hade ju 7-8 landslagsman. Men med i VM 94-truppen. Men framförallt, den vinnarmentaliteten fanns. Men vad var den? Det var ju det här. Precis som jag har snackat om, att man gick ut på träningen, var hård konkurrens, man visste för att man skulle få med att spela så var man tvungen att göra 100% på träning, 100% på matcher, annars var det någon annan som var bättre, och det är ju det som är vinnarkultur.
Det är inget annat. Har ni det kring Åsta IP nu när ni kör på i Hammarby?
Ja, vi börjar få det. Spelarna har varit fantastiskt duktiga än så länge liksom på att köpa det här. Det är det vi har tryckt mest på. Att ska vi ta nästa steg, då krävs det att alla steppar upp lite i arbete, lite i löpmeter, lite i allting för att göra sig så beredd som möjligt för matcherna. Och som starten har sett ut så är vi definitivt på i rätt riktning. Vi är inte där än, det är bara en start. Men det känns bra.
Du har ju ansvar för försvar, heter du. Sen är det, har Stefan Billborn, huvudtränare, varit noga med att säga att det är inte som i amerikansk fotboll att man bara jobbar försvar då, eller bara anfall, utan man deltar i allt. Så att säga. Men vad är din roll mer konkret?
Vi alla, jag, Pablo och Stefan, alla ser först och främst till liksom helheten. Annars går det inte att jobba. Jag kan ju inte komma dit och... Ja, vad fan är mitt enda ansvar för svar? Ja, men då kan vi backa hem och parkera bussen och förmodligen kommer vi släppa in mindre mål. Men kommer vi vinna matcherna? Nej, kanske inte. Utan vi måste ju hitta ett försvarsspel som passar den spelartruppen vi har. Som passar det offensiva spelet vi vill spela. Så att det hänger ihop. Så det inte blir två olika saker. Och just därför så är det väl så att det vi har jobbat på mest än så länge försvarsmässigt. Det är vårt höga försvarsspel, vårt pressspel. Vi är ett lag som vill ha bollen och för att kunna vinna bollen så högt upp som möjligt så får vi se till så att alla vet vad vi vill göra där. Så att det är det vi har jobbat mest på än så länge. Och så de här klassikerna när man släpper in mål, omställningsspel, inläggsspel. Det har vi jobbat ganska mycket med än så länge och fått ganska bra utdelning på också. Så att, sen när vi väl har satt de här ramarna då bör man gå in på lite mer detaljer, men som sagt var vi inte där igen, men vi har kommit en bit på vägen i alla fall.
Ni släpper i varje fall in i snitt färre mål, runt 1,2 nu i Allsvenskan, och jag tror det var 9 insläppta på 7 matcher, eller är det, stämmer det?
Ja, det kan nog stämma. 6, ja, stämmer. Det var 6, var 1 innan, men så la vi ju ner nu senast mot Sundsvall, ja, sista kvarten.
Ja, vad känner du liksom när det ändå rasslar till som det gjorde mot Sundsvall i den matchen?
Ja, men det är klart, då sitter man ju där liksom med andan i halsen och blir nervös helt plötsligt efter liksom 60 minuter där det faktiskt kunde stått 5-6-0 istället. Men sen du börjar där med liksom målsnittet, och visst, det är ju jättebra att det, om det nu har sjunkit, jag vet inte vad man...
43 på 30 för säsongen.
Ja, men då har det väl sjunkit marginellt, men det viktigaste är ju att hur har det sett ut liksom helheten? Vi har vunnit 6 matcher av 7, och det är ju ändå så att även om man är försvarsansvarig så hellre vinna 6 matcher med 3-2 än spela 4-0-0 och vinna med 1-0 de andra två. Det säger sig självt. Så att vi måste hitta ett försvarsspel som passar oss, och det börjar sätta sig.
Om man tänker då på att man försöker sätta ett annat försvarsspel, vad identifierade du när du kom in? För jag antar att du kollade ändå rätt mycket hur Hammarby hade spelat förra året. När du tog ett snack med Stefan Billborn och Pablo Pinones Arce, det här borde vi jobba med. Mm. Vad var det du identifierade?
Det är just det vi har jobbat på.
Okay.
Vill vi vara ett spelförande lag och ha bollen så mycket som möjligt, då kan vi liksom inte per automatik när vi tappar bollen bara backa hem och vänta. Då kommer det ju någonstans bli liksom 50-50 possession. Men vågar vi gå efter att erövra bollen med en gång vi har förlorat den, vågar vi pressa lite högre när motståndarna har bollen och givetvis då lyckas med det, då kommer vi ha mer bollinnehav än motståndare och vi kommer bli bättre anfallsmässigt. Så att största skillnaden är än så länge på försvarsspelet skulle jag säga att det är inte att vi släpper in mindre mål, utan det är att vi gör mer mål. För vi vinner bollen högre upp.
Om man ser till Hammarby förra året som ju hade en tung höst, och det är ju rätt mycket samma spelare. Det är klart att det har kommit in lite nya spelare, men som Stefan Billborn blivit huvudtränare, du har kommit in som assisterande. Hur förklarar man ändå den stora skillnad som det är?
Nej, men kanske då om vi ska ta tränarmässigt. Stefan är oerhört duktig. Oerhört duktig på att instruera spelaren hur vi vill spela. Det känns som man, när man pratade med spelare om fjolårssäsongen, så jag är inte helt säker på att alla visste hur man skulle agera både försvars- och anfallsmässigt. Och jag känner väl, och jag vet att Stefan känner lika mycket som jag, att ska man kunna bedöma spelarna så måste de ju veta vad det är vi vill försöka uppnå. Och där är Stefan fantastiskt duktig på att förklara på ett enkelt och bra sätt så att alla fattar vad det är vi vill göra när vi anfaller. Vad är det vi vill göra när vi försvarar, etc. etc. Och det, där, när vi väl har gjort det så spelarna steppat upp. De har tagit ansvar. De jobbar säkert lite hårdare än vad de gjorde i fjol. De springer lite mer också för att...
Varför gör de det? För de borde ju sprungit förra året också.
Nej, men jag tror, är det någonting vi har lyckats med än så länge, så är det att få spelarna på att tro på det vi gör. Och känna sig delaktiga. Känner man sig delaktig i någonting, då tror jag chansen är större att man tar de här extra meterna. Än om det är någonting som har blivit sagt och man inte fått vara med och påverka själv.
Om man då pratar att Stefan Billborn är duktig på att få ut det budskapet, det bygger också på att man verkligen vet vad man vill ha, vad man har för spel i det och så. Hur mycket snackade ni ihop er om det, eller var det att Stefan hade en bild, så här ska vi göra?
Nej, vi snackade mycket om det. Stefan berättade hur han såg hur vi skulle spela anfallsspel med tanke på den spelartruppen vi har. Vad hans liksom grundprinciper, sen finns det ju ändå givetvis utrymme för fantasi och inspiration och allt det här, men man måste ändå ha lite grundramar där. Det drog han, och då berättade jag att ska vi spela så här offensivt så tycker jag att då är det logiskt att vi gör det här i defensiven. Så pratade vi ihop oss där. Vi blev ense ganska enkelt om det, och Stefan är väldigt prestigelös där, och det hoppas jag att jag är också. Jag hoppas jag uppfattas som det jag vill vara i alla fall. Så att det har inte varit några slitningar där, även på försäsongen när det inte gick. Nej, absolut det, lika bra som det gjorde
det. Det kändes
nu
som att det gungade ju lite, och när man tog in Erkan Sengen och Nikola Djurdjic, så kändes ju det lite som att vi måste göra någonting rätt tätt in på allsvensk premiär.
Jo, men så var det. Samtidigt så Rom byggdes inte på en dag, och inte nya Hammarby heller, utan man väljer att jobba med olika moment, och sen kanske man inte får ihop det förrän allsvenskan började. Och Visst, vi hade väl kunnat försöka ännu tidigare till att få någon liksom formtopp inför kuppen, men jag vet inte om vi hade suttit, jag hade suttit här som serieledare idag då.
Vilka spelare har imponerat på dig?
Ja, jag måste säga att det är väldigt många spelare som har imponerat. Som har imponerat både på matcher och framförallt på träningar. Det är ändå där vi har satt där. Nu känner vi oss så pass säkra att vi vet att alla kommer in och gör det som förväntas. Eller försöker göra det som förväntas av dem. Så att man är knappt orolig längre om det skulle bli något avbräck eller två. Men jag ska inte gå in på individuella spelare, tycker inte jag. För det kan ni övriga i pressen hylla och lyfta dem. Ni tycker jag är väldigt nöjd med spelartruppen generellt sett, just till ansvar och villighet till att lära som de har tagit.
I Sverige så är det ju så, ändå man är någon slags matarliga långt ner i näringskedjan i europeiska fotboll. Många av spelarna vill ut och gillar han Hamad, det är väl ingen hemlighet som vår som han har att en del blir intresserad. Hur skulle ni klara spelartapp?
Jag tror att det finns en grundtrygghet som gör att vi skulle klara det ganska bra. Sen kan det ju krävas ersättare också, men kränger man någon för det är väl 6 miljoner i Gilles fall, hans klausul, ja, men då kanske man ska investera i alla fall en del av de pengarna till att få något nytt också. Men det känns som vi har ganska bra konkurrens offensivt. Sen hade man varit egoistisk så vill man aldrig bli av med sina bästa spelare, men samtidigt som man själv varit i den situationen, och jag kan inte tro att vi är en klubb som vill hindra spelare från att uppnå sina mål. Och jag förstår att de allra bästa vill någonstans där det är ännu bättre. Så att det är liksom, det är ingen motsägelse där ens. De är här och gör jobbet, de dömer med de andra. De andra ser när någon sticker, oj, han spelar ju med mig här liksom för en vecka sedan. Jag har också chansen, och det motiverar dem mer. Så att det, jag tror att det bara är positivt.
Vad siktar ni på var när säsongen stänger i höst?
Det är svårt att säga. Vi liksom hade ju något internt mål om att försöka vara med topp 5 till att börja med innan säsongen satt igång. Samtidigt så blir det ju så här att efter den fina start vi har fått så är det klart att målsättningen revideras. Kraven blir högre. Nu har vi visat under i och för sig en kort period att vi kan vara med och fightas. Då tycker jag att då kan man liksom justera upp målsättningar lite utan att behöva sätta något nummer 1, 2, 3 etc. Men målet är ju att försöka behålla och utveckla den här standarden vi har haft. Och kan vi det, då kan vi bli riktigt bra.
Ja, för samtidigt så ser man ju några av guldfavoriterna inför säsongen darrar ju. Malmö FF har ju haft det tungt och Östersund har haft det jättetungt, och inte minst med en ordförande som är brottsmisstänkt och föreningen lite skak i gungning, minst sagt. Ser man en lucka där liksom att...
Ja, Malmö är övertygad om att liksom, om vi sitter i slutet av september, början av oktober, 5-6 matcher kvar, då kommer de vara med igen. Det har jag inget tvivel om. Och framförallt så känns det väldigt förmätet för oss att sitta och prata SM-guld än så länge. Det gör det.
Men det är ju det, sa ju spelarna liksom i år.
Ja, nej, men det är härligt att de vill. Det är härligt att de vill. Samtidigt så måste vi vara realister också. Jag säger inte att nej, SM-guld vill vi inte prata om alls. Men det är för tidigt. Det är för tidigt. Vi har bevisat att under delar av matcherna så håller vi en oerhört hög standard. Kanske än så länge, det vi har sett i Allsvenskan, kanske högst standard.
Lite elakt kan man ju säga att ni har mött lite sämre lag.
Kan man också, absolut. Så därför liksom den största utmaningen. Nu har vi tagit oss till en nivå. Nu gäller det att behålla den under 30 matcher, inte 7. Det är det svåraste.
Ja, hur gör man det med spelare liksom som kanske far iväg? Jag menar, de har haft det tyngre och velat mycket men kanske inte nått dit. Plötsligt är de där.
Ja, du kan nästan lista ut vad jag kommer säga nu. Fortsätta jobba hårt. Ja, men fortsätta jobba och fortsätta ha
Det låter samma... så tråkigt bara.
Ja, men det är ju rätt. Alltså, det är ju inte raketforskning, det är ju fotboll. Vad ska man göra för att bli bättre? Vad ska man göra för att utvecklas? Ska man sitta och klappa sig själv på axeln och tycka att man är skitbra? Eller ska man fortsätta att göra det som har gjort att vi faktiskt har förbättrats? Det är ganska enkelt. Och vad är det som har gjort att vi har förbättrats? Ja, klar spelare, allt där, jättebra. Men det är ändå liksom spelarens ansvar till att vilja och våga jobba lite hårdare, så som är skillnaden i slutändan.
Om du ser på att, är det någon skillnad på spelare idag, den generation idag, mot när du spelade? Att man far iväg. Jag menar, det finns mycket mer som inte fanns på din tid med sociala medier, ett större medietryck. Det är lättare att fara iväg, så att säga.
Ja, det kanske det är. Alltså, samhället har ju förändrats. Det är klart att det är så nu. Nu kan du göra 5 matcher och så är plötsligt så är du proffsaktuell och världsstjärna i Sverige i alla fall. Förr i tiden, alltså innan Bosman fanns och hur man spelade gick från Sverige som proffs varje säsong. Det var inte många. Så att visst, lockelsen kanske större nu, men jag tycker att på många andra sätt så har spelarna blivit mer professionella än vad de var på min tid. Man tar bättre hand om liksom det här som man snackar om, träning, sömn, kost etc. Det är de bättre på nu för tiden. Kanske för att de är bättre informerade än vad vi var, det vet jag inte. Eller så är det så att nu är chansen liksom att gå hela vägen kanske ännu större än vad det var innan, och då tar man ännu mer ansvar. Så att, jag känner inte att vi har några problem med stjärnor på sociala medier. Det är Mats Solén som var den största stjärna på sociala medier.
Okay. Ja. Men om man ser till hur det var förr i tiden när du spelar nu, vad tycker du är den stora skillnaden när du vänder hem till Allsvenskan? Jag menar, du har inte varit aktiv i Allsvenskan på väldigt länge.
Största skillnaden det är inramningen som har blivit oerhört mycket bättre. När jag spelade, det är ju trots allt, det är ju inte på stenåldern jag var med och spelade.
Nej, men det är 23 år sedan.
Det är dryga 20 år sedan. Men inramning med riktiga arenor på de flesta ställen. När jag spelade så var det ju Vallen i mer eller mindre varenda stad. Liksom. Dessutom glest på läktarna. Nu är det många klubbar som har ganska bra med publik, så att varumärket Allsvenskan, det har blivit oerhört mycket bättre. Och sen fotbollen har ju fortsatt utvecklas. Så är det också. Sen, även om man kanske inte är internationellt lika gångbara som vi var, det är man inte. Och det har återigen, det har mycket med Bosman att göra. Så har ju fotbollen utvecklats. Spelare nu, de är mer vältränade, de är mer tekniska etc. etc. Det har gått som det gör i alla andra ligor.
Sen har det gått ännu snabbare än för del. Det är därför glappet på något sätt ut i
Exakt.
Europa.
Exakt, och framförallt så har det gått ännu snabbare ekonomiskt för många andra ligor. Så därför, tyvärr då för svenska klubbfotbollen, så är det lite för många spelare som försvinner.
Om man ser till det runt omkring, så jag menar, du har tillhört stora klubbar och då brukar man ofta bli bortskämd med förutsättningarna. Hur står sig förutsättningarna kring Hammarby? De bygger ett nytt klubbhus, eller ska bygga ett nytt klubbhus. Men hur tycker du förutsättningarna är runt omkring?
Bra. Bra, och som du säger, när vår klubbstuga med kontor etc. blir klart någon gång i höst, så kommer det vara ännu bättre. Organisation runt laget är också bra. Ganska mycket personal etc. Sen går det inte att jämföra med Valencia som har en årsomsättning på runt 1 miljard givetvis. Alltså, det förstår ju var och en. Men förutsättningarna jämfört med när jag spelar i Sverige, de är bättre nu.
En diskussion som flammar upp med jämna mellanrum är det här kring konstgräs. Du som kommer utifrån, hur ser du på att så många, jag menar mer än hälften av lagen spelar på konstgräs, inklusive Hammarby?
Jag kan väl börja med att säga att jag är ganska glad att man inte spelar längre.
Varför det?
Nej, men det blir lite mindre duellspel på konstgräs. Ibland går lite för fort för att komma in i de här duellerna man spelar själv. Men på det stora hela så tror jag att det är en positiv utveckling. Vi fostrar mer tekniskt bra fotbollsspelare, för det går att spela boll. Planerna vi har sett, gräsplanerna vi har sett än så länge i Allsvenskan, så är det ett par som de här första 7 omgångarna faktiskt har varit under all kritik, måste man säga, och då är det inte så lätt att spela underhållande fotboll där heller. Så att, det går väl i tiden, och ungdomar nu för tiden, de är ju uppfostrade på konstiga, så att det är bara att acceptera. Sen är man inte riktigt där internationellt än, inte i de allra största ligorna i alla fall, så får man ju fortfarande inte spela på konstgräs.
Nej, är det en nackdel om man ändå tänker att ni ska ut i Europa?
Ja, det kan det vara, men den dagen, den sorgen, vi är inte där än. Att vi tar det hindret när vi kommer till det.
En match i taget, är det en devis du lever?
Ja, nej, men det är ju det. Vi kan ha bollen rund och fotbollsmatch vara i 90 minuter. Så. Det finns många klyschor där, men en match i taget av en anledning, det är ju en klyscha av en anledning. Det är inte någon som bara tyckte att det lät bra. Du ser på Diego Simeone, som ändå måste betraktas som en av världens absolut bästa tränare, som liksom trummar in det här år efter år, match efter match, att vi är faktiskt inte bättre än vår senaste match. Och det är av en anledning, det är inte bara hitta på liksom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tillsammans med radarpartner Patrik Andersson bildade Joakim Björklund Mittlås i det landslag som både tog EM och VM-brons i början av 90-talet. När nu landslaget ska spela VM för första gången på 12 år är det nog få som vågar hoppas på medalj. Men Joakim Björklund, om någon, vet att gränsen mellan fiasko och succé i ett mästerskap är hårfin. Och trots en tuff lottning för Sverige är han optimist.
Det är ju ett VM som väntar i sommar. Det var ju länge sedan Sverige var med, 2006 senast. Vad har du för förväntningar på Jan Anderssons Sverige när de nu åker mot Ryssland?
Ja, men man sitter ju lite pirrig. Man har ju höga förväntningar nu faktiskt. Det måste jag säga. Det har varit oerhört kul med svensk landslagsfotboll de sista 2 åren. Framförallt det här kvalet som man gick från klarhet till klarhet. Det tror jag alla som gillar svensk fotboll känner samma där. Sen hur långt det går i VM, ett VM är alltid oerhört svårt, och Sverige har fått som sig bör i ett VM-slutspel en ganska tuff lottning etc. Men jag känner ju definitivt att det här laget, som då är ett lag framförallt, har någonting på gång, och det ska bli väldigt intressant att följa i alla fall.
Vad är det som gör att du tycker att det här kvalet, du är ju inte ensam om det här, att prata om det här kvalet var kul, och man poängterar att det här landslaget är ett lag. Vad är det som har skett efter 2016?
Men jag ser ett lag som känns, utan att vara liksom inblandad på insidan av laget, mer solidariskt. Man offrar sig mer för varandra. Man har kanske en lite klarare idé på vad vi ska göra. Och därför har vi liksom, eller till stor del därför, så har vi ju lyckats uppnå de här resultaten vi har gjort. Det med att slå Frankrike och spela ut Italien i liksom en playoff-match. Det vet i 17 om ens 94-laget hade klarat. Så att, nej, imponerande.
Hur följde du Zlatan-debatten som från sidan?
Ja, det är onekligen omöjligt att inte följa den, i och med att vilken svensk sporttidning man än öppnar så står det väl nästan varje dag någonting om Zlatan. Så att det är klart man följer den, sen följer man den på avstånd. Och jag är inte tillräckligt insatt för att kommentera liksom vad som har hänt i de olika vännerna där. Det är jag inte, men om man inte följer den så då har man ju suttit och blundat rätt länge. Liksom.
Ja, men det låter ju ändå så. När du säger det, du pratar om lag och solidaritet och sånt. Det är på något sätt saker man inte identifierar Zlatan med.
Nej, men samtidigt kan vi inte lägga ansvaret på Zlatan. Som under alla de åren han var med.
Utan det var mer en ledarfråga.
Ja, ledarfråga och även de andra medspelarnas ansvar. Ska vi lämpa över allt på honom? Han presterar ju år efter år efter år. Presterar Zlatan. Hur kan vi då se till att ta nytta på det på bästa sätt? Det var ju snarare frågan och debatten. Hur den borde varit liksom. Vi kan inte lägga ansvaret på Zlatan som var en av de få som alltid presterade. Det är lätt att sitta och skylla på honom. Svenska landslaget blir bättre nu utan Zlatan. Ja, men det var väl förmodligen för att vi inte lyckades få ihop det runt omkring Zlatan. Inte Zlatan.
Om man ser till... Du var ju med och tog då brons, den senaste medaljen. Kanske den sista i ett VM. Eftersom konkurrensen på något sätt blev tuffare. Vad var det som gjorde att ni lyckades?
Det är ju många små saker, men dels först och främst ett gott gäng. Men som jag sa innan, en bra tränare. Vi visste vad vi ville göra. Vi var ett lag, vi var ett solidariskt lag. Vi hade många spelare som var tongivande i sina lag. I ganska bra lag ute i Europa. De vi hade som spelade på hemmaplan. Ska vi inte glömma, de spelade i Blåvitt som var ett av Europas bättre lag på den tiden också. Och sen då man liksom väl ser på hela slutspelet så är det ju marginaler där också. Efter hårt arbete med liksom uppföljning, spelschema, träningar etc. så såg vi till så att alla kom dit i bra fysiskt skick. Vi gick inte på samma mina som de gjorde 90 genom att träna för hårt under slutspelet. Det har man ju hört. Jag var inte inblandad själv, men vi hade ju 5-6 spelare som varit med där. Med liksom träningar och transporter så tog det upp halva dagen. Utan vi kom dit i form och det gällde bara att behålla den. Vi behövde inte se när det gäller oss där. Och sen någon stolpe in, någon stolpe ut. Istället för att få Argentina i en kvartsfinal så fick vi Rumänien som gjorde jobbet slut. Argentina, jag tror fortfarande att Argentina med Batistuta etc. hade varit en tuffare nöt att knäcka än Rumänien som i och för sig är ett bra lag. Så att, lite marginalerna på vår sida, men samtidigt så vi var ett bra lag.
Om man ser till att dels VM 90 men även EM 92, stora delar av truppen som var med EM 92 var ju med sedan 94. Vad betyder det med den mästerskapserfarenheten?
Också oerhört mycket. Man lärde sig, alltså redan EM 92 så hade man ju lärt sig från VM 90. Och var det någonting vi lärde oss från EM 92 så var det väl här liksom att våga sikta ännu högre. Det är ju väl omtalat vad som hände EM 92 när vi ändå liksom...
Ja, förutom det du berättade när jag var med dig på en offside-kväll där du berättade att ni hade fest efter ni hade slagit i England och nått EM-semifinal. Ni firade helt enkelt.
Ja, och nu snackar inte jag om den här oerhörda mängden alkohol. Det var inte det som var problemet. Problemet var väl snarare det att man tar festen när jobbet är gjort. Förstår du vad jag menar då?
Ja.
Det var ju ingen som led av sviten av festen i semifinalen mot Tyskland sen. Det var mer signalen att vi hade gjort det som förväntades av oss. Vi hade gått till semifinal igen på hemmaplan mot tufft motstånd med England och Frankrike som hade slagit ut i gruppen. Och vi blev, det var liksom som att sticka hål på en ballong. Fest, nu kan vi slappna av och det är ju inte rätt signaler. Och det tog vi med oss till VM 94 och det är ingen hemlighet.
Du var ju även med sen rätt länge liksom när ni missade några kval. Är det bara marginaler då eller var det liksom att Tommy Svensson fastnade lite i gamla spelare eller Vad är det liksom som skiljer det från den liksom totala euforin åt VM-brons till ja, egentligen fiasko när man var sig i nådde till England EM eller 96 och Frankrike VM 98?
Kombination tror jag. EM 96, lite hybris. Vi trodde, det är ju i stort sett samma lag som spelar kvalet till EM 96 som spelar i VM 94. Vi trodde att vi var lite bättre än vad vi var och gjorde inte riktigt det hårda jobbet som vi hade gjort innan.
Och blev av med Brolin också, ja, som skadades.
Och då är marginalerna så små inom toppfotbollen så att jag tror att det räckte. Där var vi inte uppe på nivå. Tar vi däremot kvalet till 98, som jag nu säger att vi hade marginalerna med oss i VM-slutspel 94. Så hur mycket vi än analyserar just det VM-kvalet där vi vinner 7 av 10 matcher men får styrk 1-0 två gånger mot Österrike och en gång mot Skottland i tre matcher där vi totalt dominerar, missar straffar etc. Så är det svårt liksom att säga vad kunde vi gjort bättre. Där hade vi stolpe in i VM 94 så hade vi banne mig stolpe ut i VM-kvalet till 98 faktiskt.
Var Tommy kvar för länge?
Ja, med fast i hand så var han med det. I och med att de två kvalen efter VM 94 inte lyckades. Men samtidigt är det är inte så lätt. Det är många som begår det misstaget. Liksom. Och jag kan tycka att ansvaret ska inte falla på Tommy utan det ska nog falla på oss spelare. Jag säger det, Tommy står ju inte liksom i genomgångar inför matcherna i EM-kvalet 96 och sa att fan grabbar, ni är bra. Gå ut och spela som ni vill. Det var ju samma. Det var ju vi som inte presterade på plan helt enkelt. Så att, jag kan tycka att vi gjorde honom en otjänst. Och därför då kanske han var kvar för länge. För hade vi fått in någon ny så kanske spelaren inte hade vågat. Men jag lägger inget ansvar på Tommy där faktiskt.
Hur upplevde du liksom det? Som jag minns det var det inte jättemycket skriverier att han var din morbror. Om man tänker sig Henrik Larsson, Jordan Larsson i HF eller så. Men hur upplevde du det?
Det var ju lite i början när man precis kom med. För jag spelade ju Norge på den tiden i Brann. Jag hade i och för sig gått hela vägen från pojk, junior, U21 OS-landslag. Så att de som var insatta i svensk fotboll visste väl vem jag var. Men kanske inte så många andra. Men sen... Det där ger sig. Antingen är det bra nog och då slutas det att skriva om det. Eller så är det inte bra nog och då löser det sig själv för då får du inte vara med mer.
Jo, fast även fall man är med så kan du ju ändå komma dem. Han är bara med för att det är hans morbror som är förbundskapten.
Ja, men det kanske är någon som tyckte då. Då fick de inte skriva på tidningen i alla fall. Nej. Så kan det ju vara. Jag tror ju att om det tystnade så var det ju liksom mest för att laget var framgångsrikt och att man presterar själv. Det behöver inte vara så mycket konstigt än det.
Du var ju sen med i under Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck över EM i Holland, Belgien och en bit in i nästa kvalperiod. Där du blev petad för att du inte platsade i Valencia som då var kanske, om inte Europas bästa lag, så ett av de bästa lagen spelar ju Champions League-final. Så hur upplevde du den perioden? Jag vet att Patrik Andersson, din radarpartner, var ju minst sagt lite upprörd.
Pratar bara om petningen eller pratar om åren generellt?
Ja, vi börjar med petningen, sen tar vi åren.
Vi börjar med petningen. När jag fick det telefonsamtalet som då var söndag klockan 10, matchen skulle tas ut, eller truppen skulle tas ut måndag vid 10 på morgonen, så min första reaktion var att jag blev väldigt överraskad. Det ska jag inte sticka under stol med. Jag vet att vi inte hade gjort något bra EM-slutspel samtidigt som jag vet att jag själv personligen hade presterat i EM. Jag känner mig i bra form. Jag spelade i ett av Europas bästa lag även om jag inte var med från start varenda match. Så var jag ändå med tillräckligt mycket för att känna att jag var en av Sveriges två bästa mittbackar. Så att jag blev förvånad och jag blev besviken. Och det är väl ingen hemlighet heller. Sen allt eftersom det gav sig under våren där så blev något samtal till från Tommy. Tommy var nere
Alltså Tommy Söderberg.
Söderberg. Och ville övertyga mig att komma tillbaka. Men då hade jag tappat lite förtroende för det och ville inte längre. Och det är med fast i hand kanske var löjligt. Men det är ett beslut man får stå för.
Vem resonerade du med? Eller var du, resonerade du bara med dig själv så att säga, när du tog det beslutet att stänga dörren till landslaget?
Nej, jag resonerade framförallt med mig själv. För jag kände en besvikelse över uppträdandet. Sen givetvis så pratade jag med min fru mycket. Hon har haft en stor del liksom i min karriär också.
Egentligen då?
Nej, jag var ju 30 ungefär.
Och tillhörde ett av Europas bästa lag som nej till landslaget.
Ja, men om det var något bra som kom ut över det här så var det ju sista gången han körde efter den här regeln i alla fall. Och då,
alltså okay. Du menar Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck?
Ja. Ja, men de hade målat in sig i ett hörn lite under hösten där och i något moment sagt till pressen att nej, jag ska bara vara med spelare som spelar fast i sitt klubblag. Ja. Och då måste man ju visa ett exempel. Det blev jag. Jag tycker fortfarande att det var fel. Och det vet Tommy. Jag har rätt ut det här för länge sedan. Så att, det är inget han kommer sitta och få en chock över att höra nu om man skulle se det här. Var det en överreaktion från min sida sen? Kanske, men det får man stå för.
Du ångrar inte dig?
Jo, kanske det. Kanske jag gör. Det är ju en annan sak. Det hade varit trevligt med... Om det nu hade blivit ett år eller två eller vem vet, tre år till i landslaget. Så det kan man göra, men man kan inte sitta och titta i backspegeln hela tiden. Man får lita att man tar rätt beslut oftare än vad man tar fel i alla fall.
Vad gjorde ni för misstag i Holland-Belgien? För att jag menar, Tommy och Lasse tog över då, eller egentligen Tommy var det ju, men han tog in Lasse. Tog ju över och tog Sverige till ett kval. Och jag menar, det var ju tajta matcher. Det var mycket 1-0 och 2-1 och så. Men tog de Sverige till kval och gick in i kval i EM. Rätt höga förhoppningar. Och sen blev det jätteflopp.
Vi gjorde ju ett fantastiskt kval. Faktiskt, vi vann 7 av 8 matcher. Vi spelade 0-0 mot England på Wembley. Det var den enda poängförlusten. Och släppte in 1 mål på 8 matcher. Så att kvalet gick klockrent. Och just därför så kom vi in. Sverige kommer aldrig vara favorit i ett slutspel. Det kommer aldrig hända. Men gick in som någon form av lite dark horse i alla fall. Och sen var det väl lite den här orutinen från slutspel. Vi har inte, som sagt, vi har inte varit med 96-98. Det var Tommys och Lasses då. Första slutspel också. Med fast i hand i slutändan handlar det ju liksom ändå om att vi inte presterar på plan. Absolut. Men jag tror att de... drog lärdomar av vad vi gjorde rätt och fel där. Kanske återigen hamnar i det här att det blir lite för mycket träningar. Vi bodde på ett ställe som i och för sig var jättefint, men det var ju ute på vischan någonstans.
Helt isolerad. Osterwijk.
Ute på vischan i Holland. Man såg inte en människa och liksom när hotelldöden började smyga sig in. Jag är övertygad om att de drog lärdomar av det.
Ja, sista gången de hade tidningar på spelarhotellet. Det hade de då. Det levererades till Osterwijk, men det hade de inte därefter.
Nej, nu har var och en mobiltelefon istället.
Precis, men detta var i gränslandet.
Ja.
Så att de lärde sig dem också. Om du tippar VM, Sverige, de möter ju Sydkorea, Tyskland, Mexiko. Tar de sig vidare till urgruppen?
Tror de har en bra möjlighet att ta sig vidare. Det är inga lätta matcher givetvis, men det känns som det här svenska laget till och med skulle knipa en poäng mot Tyskland om det behövs. Tyskland är ju ändå som vanligt en av storfavoriterna inför VM och är ett bättre lag än Sverige förmodligen på alla positioner. Men jag sticker ut hakan och vågar hoppas. Man vill ju vara positiv att vi går vidare från gruppspelet.
Och med tanke på hur lite Ola Toivonen spelar i sitt klubblag så hade du platsat också med din Valencia-speltid. Han spelar ju inget nästan.
Nej, jag hade inte platsat idag.
Nej. Om vi tittar på spelarkarriären så kom du ju fram i öster men stannade inte så länge där utan gick till Norge i tidig ålder. Hur kom det sig?
Att jag spelade i öster var inte så konstigt.
Nej,
det... Om man är från Växjö med den historiken familjen hade i öster så det var ganska gjutet. Sen 1988, när vi var i Allsvenskan med Öster, så fick man vara med och spela lite, inte jättemycket. Jag tror att det blev typ två matcher från start och 7-8 inhopp och jag var 17 år där. Så att det var ju relativt tidigt. Året efter, då hade vi åkt ur, fick ny tränare och inte en match med A-laget. Nu låter det som man är jävla otålmodig, liksom man är 18 år. Men då samtidigt så hade min pappa något år innan flyttat upp till Norge och var ungdomstränare i Brann. Och huvudtränaren var Teitu Tordarson.
Tydlig österkoppling.
Tydlig österkoppling, ja. Och fick nys om det här. Och jag kände att dels var man lite skoltrött och fotbollskarriären hade under ett halvår gått i stå helt plötsligt. Så att det kändes som en ny utmaning. Och det är någonting som jag liksom med facit i hand är väldigt nöjd att jag gjorde. Så att det är en av de små vägskälen som kanske gjorde att det blev som det blev.
Ja, för att du kom ifrån de som kanske inte minst Stig Svensson som ju var en stor man, drev fram Öster och som ju var en stor klubb. En bit in på vann SM-guld, började på 80-talet, en bra bit därefter och haft lite tyngre sen. Hur mycket var det ett ok att vara en del av hela den familjen som ju på något sätt var Öster?
Nej, det har inte. Jag har aldrig varit drabbad av att det skulle finnas något ok och vad det är. Tvärtom, så det var ju bara kul. Pratar jag mer om min karriär som åker och ser på alla Östers allsvenska matcher när jag var liten. Jag känner inte att det var någonting som...
Nej, men att man känner ingen press.
Nej. Jag känner inte att det var någonting som missgynnade mig när jag skulle få chansen i A-laget. Jag fick chansen som väldigt ung. Sen bytte vi tränare. Vi fick Hasse Backe.
Det var han som var...
Nej, men med all rätt. De gick obesegrade genom Söderrättan hette på den tiden och gick upp igen. Så att det är svårt att sitta här och säga till Hasse Backe att han gjorde fel som inte satsade på mig.
Jag bara tänker att det kunde vara bättre att flytta till en helt annan miljö, att slippa det.
Men det blev ju det, men det var väl också för att när man flyttade upp till Brann, Bergen och började spela fotboll där, så istället för 2-3 tusen på Värdensvallen så var det 14-15 tusen på Brannstadion. Nu var inte nivån riktigt lika hög i Norge som på norska ligan som är allsvenska på den tiden, men det kanske bara var positivt. Fick chansen att spela in sig och blev liksom odiskutabel startspelare och en av de ledande spelarna i laget inför en fanatisk hemmapublik. Så att det gjorde väldigt mycket både för utveckling men kanske framförallt för självförtroende som är en stor del av att vara bra i fotboll.
Och sen gick du till IFK Göteborg. Hur viktiga var de åren i IFK Göteborg? Du är ändå rätt ung när du kommer dit, men det är liksom till en vinstmaskin. De tar ju SM-guld varje år och spelar i Europa.
Ja, återigen. Det var ju, jag hade att välja, men jag vet att jag var förhandlare med Rosenborg som var odiskutabel etta i Norge, Helsingborg som precis hade gått upp och så var jag i Leeds och Göteborg. Så ett valet mellan de fyra. Ett par klubbar sållades ganska snabbt, men i slutändan stod det mellan Göteborg och en till.
Och det var Leeds?
Det var Leeds.
För ni var ju där?
Ja. Och som du säger, med facit i hand så känner jag att inga tvekan om att jag gjorde rätt val. Även om det då på den tiden ekonomi och det här gick inte alls att jämföra med vad man tjänade i allsvenskan som man hade gjort i Leeds som var ett av de bättre engelska lagen på den tiden. Men för min karriär så var det nog klockrent att få komma hem till Sverige igen några år till ett riktigt bra lag, fortfarande ett av de bästa klubblag jag har spelat i. Och där är konkurrensen ändå hyfsat hård. Så att det var fantastiska år.
När gör du skiftet in från vänsterback till mittback? Eller är du hela tiden mittback i klubblaget? Det är mer i landslaget, du är för extra knäckad som vänsterback.
Ja, så var det väl. Jag har aldrig varit någon vänsterback. Med tanke på att min vänsterfot är en... duger för att kliva på bussen på ungefär. Så var väl det en nödlösning i landslaget. Annars har jag alltid spelat mittback. Lite i Norge första året. Hade lite sådana här specialuppdrag. Spela man-man mot motståndarnas bästa anfallsspelare och inte behöva göra så mycket annat. Så då kunde man hamna både på höger och vänster. Inte ren mittback. Men annars har det alltid varit mittback.
Hur tidigt fattade du att jag är otroligt snabb och jag är liksom, jag har mina starka egenskaper och sen har jag vissa egenskaper. Jag menar, som att du gjorde ett mål på hela karriären, finns ju mittbackar som är målfarliga och kanske inte alltid du som sköter upp spelen heller. Hur tidigt, säger jag lite elakt sådär.
Alltid, aldrig menar du.
Ja, hur tidigt fattar du liksom att jag ska liksom odla det jag kan?
Väldigt tidigt. Jag tror att där är det någonting jag har varit bra. Om man nu får klappa sig själv på axeln ibland.
Det får du göra här.
Det får man göra ibland. Man ska inte sticka under stol med vad man har gjort bra också. Så var det just det här att veta vad var mina begränsningar. Det är som du säger, mina fötter var inte världens bästa. Vad ska jag göra för att kunna lyckas ändå? Kanske koncentrera mig på det jag är som allra bäst på och se till att det blir ännu bättre.
Så att det odlar du. Sen när du tar klivet ut så går du till Vicenza och så. Hur svårt är det just att välja liksom klubbar? Eller hade du inte så mycket att välja på?
Jo, det fanns lite olika alternativ. Samtidigt så var det på den tiden när italienska ligan otvivelaktigt var den bästa i världen. Alla de bästa spelarna spelade i Italien. Så att när Vicenza, som jag i och för sig aldrig hade hört talas om, men de var nykomliga i Serie A, hörde av sig, så kände man att ja, det här kan bli riktigt kul att få mäta sig varenda vecka mot de allra bästa spelarna.
Hur sammanfattar du hur det blev?
I Vicenza, ja. Fantastiskt. Ett jättebra steg dessutom. Den första proffsklubben, första klubben utanför, inte Sverige men Skandinavien. Och, liten familjär klubb som precis hade gått upp. Och vi gjorde det bra. Jag tror vi kom 7 eller 8. Ja, sämst 8 i alla fall efter de 7 stora. Vann i stort sett alla hemmamatcher oavsett om det var Juventus, Milan, Lazio etc. Så kom på besök och hade en fantastisk säsong. Så att, det var kul. Och sen i Italien är inte fel att bo heller.
Nej, då förstår man ju lite mindre att du går till Glasgow Rangers. Även om det var en annan tid när skotska ligan var på en annan nivå. Rangers var stora framförallt.
Mm.
Så ändå liksom klivet från livsmässigt och allting.
Och du har aldrig varit i Glasgow?
Jo.
Det är en trevlig stad.
Ja, det är en trevlig stad och det är häftigt.
Nej, det var inte därför. Det var inte därför man valde heller. Dels var det ju för magnituden av klubben. Det är en oerhört stor klubb och den var större då än vad det är nu. Det är väl inget snack om. Du ser på spelare som vi hade med Paul Gascoigne när han var som bäst, Brian Laudrup etc. plus 6-7 skotska landslagsspelare på den tiden. Skottland faktiskt kvalade in till alla mästerskap, inte som nu efter. Däremot så var inte ligan tillnärmelsevis lika bra som italienska. Det var väl inget snack, men det var chansen att få komma till en riktigt stor klubb. Ekonomiskt var det givetvis bättre än i Vicenza också. Så att, det är inget jag hade velat ha ogjort. Definitivt inte.
Och där är du med och vinner en hel del titlar, både liga och cup och så. Hur mycket betyder det?
Det var kul. Det var kul att få med och uppleva den fantastiska stämningen det var på hemmamatch och bortamatch också, men framförallt på hemmaplan. Jag tror att har man aldrig varit på Ibrox, eller för den delen så kan man åka till Parkhead också och se på Celtic om det är din kopp te. Så är det en fantastisk stämning. Det är en stad som andas fotboll. Och på den tiden så var ändå skotska ligan något sån här slagkraft. Inte som det har blivit nu på senaste åren.
Sen så tar du klivet upp på yppersta Europa-elit. Valencia, som då var ju en väldigt stark klubb. Jag menar, du spelade 2 Champions League-finaler. Eller klubben var ju 2 Champions League-finaler och så. Vad var skillnaden där? Vad var det som gjorde att de var så mycket vassa?
Allt var lite bättre. Jag känner väl också att 2 år i Skottland, det räckte. Allt det som var fantastiskt så låg det ju ändå och gnagde i bakhuvudet att tveksamt hur mycket jag utvecklas här. Matchen mot Celtic, fantastiska, men sen var det ju lite där. Jag ska inte säga serielunk, men resten av matcherna förväntas du att vinna dig.
och motståndet är inte alltid det bästa. Så även om man trivdes så känner man att ska jag bli ännu bättre som fotbollsspelare så kan jag inte vara kvar här i 10 år liksom. Det funkar inte. Och då bytte Rangers tränare också, Walter Smith, som jag hade under de 2 åren jag var där, slutade och de tog in en holländare. Då kan det ibland vara bra att byta själv också, för man vet vad som händer med en ny tränare. Det kommer alltid in lite nyförvärv som kanske hamnar högre upp än en själv. Och då fick jag ett bud från Valencia, och det, efter ett kort besök i Valencia, så var det inget tvivel om att vi skulle flytta dit.
Hur var omställningen att gå till La Liga? För jag menar, på något sätt, det var ju ingen liga som hade förekommit så där mycket i svensk TV. Och, ja, man hade inte den, även om man hade sett dem i Champions League naturligtvis, så hade man ju inte den kännedomen. Jag vet inte vilken...
Nej, ja, om Valencia som klubb är ingen kännedom alls. Jag kommer ihåg när de spelade mot Blåvitt 82 i UEFA-cupen. Det var typ enda minnet jag hade av Valencia. Men vi blev sålda på stan med en gång när vi åkte dit. Vädret för den delen också. Och just då så hade ju det här skiftet från italienska till spanska ligan börjat. Alltså spanska...
Stjärnorna var på väg till Spanien.
De bästa spelarna ville spela i Spanien. Kanske den roligaste fotbollen spelades också i Spanien. Så att bra timing på den flytten. Och påminner lite om som när man flyttar från Sverige till Italien, lite samma var det att flytta från Skottland till Spanien.
Hur var omställningen fotbollsmässigt?
Det var det jag menar. Då hade man gått i Sverige, allsvenskan är i all ära, men det är klart att Serie A var 2-3 snäpp högre än allsvenskan var. Och samma då när man kom från Skottland så var spanska ligan 2-3 snäpp högre också. Och dessutom är kanske världens 2 största klubbar.
Barcelona och Real då? Inte Valencia?
Nej, inte Valencia. Barcelona och Real. Ja.
Var inte det lite trist att de ofta dominerade?
Jo, fast det var inte riktigt. Det var inte lika påtagligt då. Ett av de 3 åren jag spelade så var ju Deportivo ligan. Och Barcelona, mitt första år i Valencia så mötte vi dem i liga hemma borta, cupen hemma borta, supercup och Champions League hemma borta. Alltså det är 8 matcher och vi vann 6 och spelade en oavgjord. Det är svårt att göra idag. Skillnaden var inte lika stor. De var fortfarande enorma klubbar och jätteduktiga, men de var inte lika dominanta som de har varit de sista 10-15 åren där det bara är Atletico som har lyckats sticka upp.
Och ni tar ju, visar er vår högsta Europaklass, tar ju till 2 Champions League-finaler. Bland annat möter du ju, eller Valencia möter Bayern München med din vapendragare Patrik Andersson. Du satt dock på läktaren, tror jag.
Ja, jag satt på läktaren den. Så det var...
Hur var det, sved det extra när man inte är med så?
Ja, det svider ju framförallt att man inte får vara involverad. Det gör det. Och sen så svider den finalförlusten oerhört mycket oavsett. För den gången hade vi en chans. Året innan mot Real Madrid i finalen så var vi inte med i matchen. Och hade, det var klassskillnad på lagen.
Mot Bayern München gick du till straffar.
Gick till straffar. Och den känns att it's the one that got away på något sätt. Vi tar ledningen och blir lite fega efter. Men jag tror att de får en skitstraff, måste jag säga. När Kasten Janke, som vägde 110 kilo, hänger över Carbone och bägge går ner och så får de straff på det. Det köper jag fortfarande inte. Men det var en tuff finalförlust. Dessutom då andra året i rad.
Sen varvar du ner karriären några år i England, Sunderland och sen ett kort gästspel i Wolverhampton. Hur var det att byta La Liga till Premier League?
Jag hade en kort session i Italien mellan.
Ja, just det,
i Venezia. Ja, men det behöver vi inte prata om, för det var kass.
Varför Venezia. Var det kass?
Det var förhållanden som för en svensk Division 3-klubb. Usel träningsplan, spelar ut på en liten ö givetvis eftersom det är Venedig. Och i stort sett det enda. De hade värvat ihop ett lag som var bra nog givetvis att gå upp till Serie A och som man trodde skulle vara bra nog att hålla sig kvar, men som visade sig ganska tidigt att det var vi inte alls. Så att, förutom att det är alltid trevligt att bo i Italien, så det är halvåret jag hade där, det kan vi glömma.
Det kan du stryka.
Ja, det stryker jag.
Istället blev det Sunderland och ja. England. Hur upplevde du det?
Återigen kul. En av världens största ligor. Möta världsstjärnor igen varje dag eller varje match i alla fall. Och en liga som började ta över, inte minst ekonomiskt. Dessutom så kan man då säga att man har bockat av Premier League, som man spelat i Premier League, La Liga och Serie A. Som i alla fall under min karriär var de tre starkaste ligorna. Och kanske fortfarande är det, om vi ska vara helt ärliga. Så att kul. Sen utvecklingen fick på laget. Lämna en del att önska. Det gör det definitivt.
Det är det väl ofta i Sunderland tror jag.
Jo, samtidigt så hade de innan jag kom. Så att det kanske jag som var problemet då. Hade ju haft en jättefin säsong. Men det var det året Kevin Phillips blev skyttekung och spelade jämte Niall Quinn på topp. Och vi hade i stort sett samma lag det året jag kom. Det året höll vi oss kvar. Men året efter åker vi ur efter en bedrövlig säsong med tre olika tränarkonstellationer på ett år och ett lag som inte presterar.
Du gick ju ofta, eller några gånger i paket med Stefan Schwarz. Ni spelade ju Valencia ihop och i Sunderland ihop. Jag vet inte om ni var ett paket, men ni hade ju samma agent och så. Eller hur gick det till?
Ja, det var väl... Jag vet inte om vi någonsin har blivit sålda som paketpris i alla fall. Vi gick ju till Valencia samtidigt och kom från Italien bägge två. Där tror ju jag snarare var så att Ranieri, som hade verkat i Fiorentina och haft Schwarz, kände honom från sin egen klubb och hade sett mig på den tiden jag var i Vicenza. Och när det gäller Sunderland så var ju Stefan där i två år innan jag, så att ja, han kanske la ett gott ord i
det
sig.
Det kan jag säkert ha gjort. Ja. Hur mycket har du sett av den liksom verksamheten där det ju ändå är en industri liksom på något sätt och som kanske inte alltid spelar med innanför de streckade linjerna?
Agentverksamheten?
Ja, nej, men fotbollsvärlden totalt. Det är ju inte bara agenter.
Ja, nej, jag har inte sett, jag har inte upplevt så mycket själv. Samtidigt så har man ju, jag är inte dum, jag har ju ögonen öppna så man vet ju att det har förekommit. Men jag kan inte, jag har inga såna här liksom uppgjorda matcher och det här som jag har spelat i, mig vetligen i alla fall.
Det är ingen som har kommit till dig och sagt
nej, nu nej, nej, det har aldrig hänt och det är, det hade jag kunnat erkänna nu, så det är inte att hålla någon om ryggen. Men man visste ju att det pågick. Det är det väl inget snack om. Men,
det är aldrig några sprutor heller.
Nej, det var i Italien när jag kom till Vicenza. Så hade vi en doktor som jobbade med laget som hade blivit avstängd från cyklism. Där då är ändå rätt mycket doping och jag vet att man kunde gå på fredagar och få dropp hos honom på sjukhuset, men jag vägrade. Jag spelade på landslaget på den tiden, jag hade ingen aning. Min italienska var inte, även om de givetvis försäkrade att nej, det här är ingen doping etc. Och det kanske det inte var, men jag sa till dem att jag vägrar. Och de tjatade i början, men jag sa att när den dagen jag är inte bäst på alla fystest, då kan ni få proppa in mig något. För det var ju min grej liksom. Så att de
tog de emot din nobb?
Nej, men jag sa det till dem. Jag vågar inte chansa och tycker ni att min fysik har aldrig varit något fel på. Du kan ju inte inbilla mig att jag kan få en spruta och helt plötsligt få en vänsterfot som Maradona. Så funkar det inte. Så att så länge de inte kunde knäppa mig på näsan gällande min fysik så accepterar de faktiskt det också. Så att,
men de andra gick dit? Eller många?
Ja, många. Jag kan inte säga om hur många, men det vet jag. Och återigen, jag kan ju inte säga att det var doping. Det vet jag. Förhoppningsvis var det inte det. Men vem vet? Jag var inte villig att ta risken och göra det själv i alla fall.
Det var nog klokt att avstå. Om att
ja, jag tror också det. Jag tror också det.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Om Jocke Björklund-effekten leder till ett SM-guld eller en topplacering för Hammarby eller inte återstår att se. Det är ju en match i taget som gäller, inget annat. Och det är samma sak här. Det är ett avsnitt i taget och vi vet att det kommer ett nytt avsnitt av Lund nästa måndag 21.15 i Sportkanal.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.